Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Alltså Freja är ju den... Alltså
under coronakrisen.
Nej, ska vi alltså bara titta rent så här brutalt bäst avkastning.
Det säger jag tillhör lekhinken, ja, vi vill säga.
Ja, ja. Så är ju Freja den bästa investeraren av oss.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 154 och jag tänkte att vi ska köra en gammal favorit i repris.
Vad kan det vara?
Jo, men jag tänkte så att vi ska ta frågor och svar.
Lite såhär, det var länge sedan.
Ja, lite så läsa, tittar och följer, lyssnar frågor. Och så att jag vill verkligen så tacka för engagemanget, lade upp detta på Facebook och på Patreon och så bara öste det in frågor. Så att jag tror inte vi kommer hinna med alla frågorna, men jag tänker att vi gör ett uppföljande avsnitt där vi tar resten. Så att jag tycker att det ska bli jättekul för det blir lite så högt och lågt, personligt och tekniskt och så här.
Ja, absolut. Det är kul. Ja. Du har skrivit här så, fråga oss vad som helst, ja, heter detta avsnittet.
Ja, men precis. Nej, men det handlar ju lite så här, på nätet så har man ibland på Reddit och sådana här AMA, så här ask
me anything.
Ja, så att jag gillar ju det. Så att jag tänker att vi testar. helt enkelt. Okay. Sen måste jag ändå säga också så här, jag fick ju den roligaste kommentaren här på YouTube av en läsare som skrev så här: ja, Jan, du borde göra en graf över Carolines förhållningssätt till grafer.
Så jag gillar grafer, jag har jobbat med grafer hela mitt professionella liv.
Ja,
men jag gillar inte när det är 11 små på en
jag
slide.
Jag tror det var 16. Och det var roliga var, ja, det var roliga var att det var någon som först sa, ni borde göra sån merch, en t-shirt med liksom så här, de här 16 graferna. Som
ja,
men i alla fall, min poäng var jag ville tacka och uppskatta alla er som lyssnar och följer. För att, alltså, det är många gånger som jag verkligen bara så här sitter liksom vid kontoret och bara skrattar till när jag läser kommentarerna. Så att, men det är så lite, we love you. Alltså, det är så himla roligt att läsa de här. Så tack. Jag tänker att vi kör igång.
Ja.
Ska du ta...
jag läser första frågan.
Ja, precis.
Om framtiden corona.
Mm.
Per Martin på Patreon undrar, var det här börskraschen
med hänvisning till
corona, var det allt?
Ja, jag tycker...
Och vad blev det?
Ja, alltså det har ju blivit lite så konstigt. Jag upplever att det har varit ett ganska stabilt läge de senaste veckorna på börsen. Det har väl inte rört sig supermycket.
Jo, men du sa det också för någon vecka sedan. Sa du så här, enligt börsen så är krisen över nu.
Ja, i stora drag. Man har liksom prisat in att det kommer att vara två dåliga kvartal, att jobbsiffrorna kommer att se jättedåliga ut. Och sen tänker man, sen kommer det lösa sig. Så då har man liksom tagit höjd för det där. Så jag tycker ju detta är superspännande. För att kommer du ihåg att jag sa att jag ångrar mig så här, att ja, men precis som vanligt så gick jag förmodligen in för tidigt när vi månadssparade in liksom pengar för några månader sedan, eller för 2 månader sedan. Och så kommer jag ihåg att jag ångrar mig bara så här dumt att gå in med så mycket pengar just nu.
Ja, men det var för att börsen hade gått
fallit,
ner.
Ja, fallit. För vi gick ju in som vi brukar säga när den var liksom minus 10, minus 20, minus 30% och sen månadsspar vi. Liksom. Och så var jag så här, nej men detta kommer fortsätta ner, jag har lagt in pengar för tidigt. Och nu, liksom ett par veckor senare, så är jag så här, tusan också, vi skulle lagt in ännu mer pengar.
Jo,
då.
Men det är väl också för att börsen gick inte ner mer sen.
Nej, sen började den ju gå upp och har gått upp. Så att jag tror att det var någon som skrev så här bakåt, jag har inte verifierat det själv, att börsen hade sin sämsta månad någonsin och sen hade den en av sina bästa månader månaden efter. Och det är ju detta,
ja, det låter helt sjukt.
Ja, och det är ju detta som gör det så svårt med att försöka tajma marknaden, som vi har pratat om i ett helt avsnitt, att sluta försöka tajma marknaden. För man vet aldrig hur den här börsen liksom kommer att reagera. Och jag kommer ihåg, för att det var en annars ganska liksom inflytelserik twittrare eller sånt som jag ser upp till, som när vi släppte, jag tror det var avsnitt 146 eller något sånt här, tänk om det är dags att köpa nu, så fick jag en sån kommentar som bara, är du dum i huvudet, typ det kommer gå ner nu. Liksom. Och det var ändå så här, jag bara känner...
Fick du det av en inflytelserik twittrare?
Ja, eller en som jag ser upp till och har följt i många år. Och så kände jag mig så här, nej, det var kanske dumt av mig att jag liksom...
Alltså jag tycker så här, fy fan att säga så på Twitter, att nu är du dum i huvudet.
Ja, men...
Det tycker jag inte är okej. Jag tycker det är bara så dålig stil. Jag hoppas inte du följer den här personen längre.
Ja, men ja. Vi behöver inte gå in på det. Men jag, så här.
Strunt samma. Det som kom ut av detta, eller detta resonemanget, är att alla har trott att börsen ska gå ner mer.
Ja, men precis.
Under längre tid.
Precis, och sen har ju sen efter den kommentaren så hade ju börsen en av sina bästa månader. Så att det är ju där jag tänker också, nej men de vet inte heller.
Nej.
Så att jag har inte skrivit något svar på det där. Även om jag var lite sugen. Så att, nej, det korta och ärliga svaret är så här, jag har ingen aning om detta var allt. Jag tycker det är väldigt fascinerande att följa det. Men som sagt, att försöka ha en strategi baserat på vad som händer på marknaden, det är ju jättesvårt. Det är ju i princip lönlöst.
Mm.
Så att där lutar vi oss på de här avsnitten som vi gjorde. Vad säger forskningen om timing? Vad säger forskningen om att investera långsiktigt? Så att på det sättet har vi ju kommit liksom så här, jag tror att några av våra portföljer är typ 3-5% ner. En portfölj ligger plus. Så att, Per Martin, jag har ingen aning. Och det roliga är att alla som kommer säga att de har någon aning vet inte om att de inte vet. Så att jag tänker ändå, jag har levlat till att jag vet om att jag inte vet, att jag inte har en aning. Ja.
Ska bra, vi ta, då ska går vi ta nästa? Vidare till nästa.
Mm.
Nästa fråga. Mats på Facebook undrar, kommer corona leda till att vi får mer hemarbete som leder till mindre utgifter på resor, utlunch och påverkar hela privatekonomin?
Mm. Jag tycker det är jättespännande fråga. Men du, jag tänkte bara ett sidospår. Jag har skrivit här, detta kanske till er som lyssnar eller tittar, skriv gärna en kommentar. Jag skriver aldrig ut efternamnen. Så nej, tänker jag så här, för man kanske inte vill ha ut sin fråga. Men sen tänker jag ganska trist, för man vill ju ändå ha en liten shoutout. Att liksom säga, men detta är Martin. Så att, vad gör man? Vad är kutym? Skriver man ut efternamnet? Eller säger man efternamnet?
Men jag tycker väl det är rätt att man bara skriver förnamn.
Ja, vi får se.
Vi får höra vad ni lyssnar och tittar och säger.
Ja. Men om vi tar frågan, jag tror att det kommer förändras. Vi vet inte vad som kommer förändras. Sen är det jättemånga som vill få coronakrisen till att just deras åsikt eller liksom deras kära liksom ämne kommer bli annorlunda. Oavsett om det handlar om miljön eller resande eller mindre resande. Eller för att man vill alltid få corona till att
handla om sig själv.
Ja, och det som man själv tycker är viktigt. Så att jag skulle säga, det är lite samma svar där som Per Martin, att ingen vet. Men man kan ju liksom hoppas. Och jag tror att framförallt det som kommer att vara stor skillnad är för att vår generation som upplever detta som vuxna, vi kommer ju alltid ha med oss pandemin liksom som ett ankar som
ja,
vi pratade om i förra
avsnittet. Men jag tänker också framförallt på om företagen märker att de sparar massa pengar på att ha digitala konferenser eller digitala möten istället för att man ska åka tåg eller flyg, då kommer det ju sparas in. Mm. Att det har gått bra ändå. Liksom.
Ja.
Men människans natur är ju att vi vill ju bara tillbaka till hur det var innan. Förmodligen.
Ja, fast jag skulle ändå säga att människans natur är ganska snabbt att vi anpassar oss. Redan nu var du ju på mig och sa, ja, vi måste fortsätta tvätta händerna, vi måste fortsätta de här, det är inte över den här corona grejen.
Ja, men,
så att jag tror att vi anpassar oss.
Men det är att vi vill
oss
tillbaka till hur det var innan.
Ja. Nej, men jag tror att det är något slags trögläge liksom.
Ja, okej, men hur menar du då att denna frågan kommer in där i trögläget?
Nej, men att vi, alltså jag tror att vi anpassar oss. Ja, jag tror att det kommer bli mindre utgifter och sånt under en övergångsperiod. Och sen kommer vi anpassa oss till det, för det är det vi som vi alltid gör. Vi anpassar oss till den ekonomiska situation vi har. Och detta kan man använda både positivt och negativt. Jag pratar ju ofta om det här, spara 10% av ens lön. Och det roliga är alltid när man frågar en person som sen har sparat 10% av sin lön över en tidsperiod, saknar du den 10% som du nu sparar? Och då säger majoriteten så här, nej, det gör jag inte. Och det roliga är, hade de sparat 15% av sin lön, så hade de inte märkt det.
Nej.
Och inte de, vi kan ju prata om oss själva.
Ja.
Och samma sak som vi anpassar oss när vi
men
har fått,
när man märker det.
Ja.
Eller saknar pengarna.
Ja. Nej, och samma sak, man anpassar sig till högre inkomster. Alltså vi har ju liksom, när vi flyttade från lägenhet till hus, plötsligt ökade ju våra utgifter jättemycket.
Yeah.
Så att jag vet inte, jag hoppas ju på att det blir lite mer hemarbete, men det är ju för att vi gillar hemarbete. Jag tror att företag kommer jobba annorlunda, blir mindre motiverat att resa runt halva världen om man nu har löst det digitalt.
Mm.
Men ingen aning, det är lite så här, snillen spekulerar här.
Mm. Okej. Okay. Mm. Vi kör vidare med Camilla E på Facebook som undrar, vad händer med bostadsmarknaden och hur ska man tänka kring det här med corona då?
Jag tänker ju så här, att jag har ju haft fel om bostadsmarknaden i så många år. Så jag brukar säga att där finns blogggrannen Lars Wildering, han har en blogg som heter Cornucopia, som man kan då googla. Han skriver väldigt mycket om bostadsmarknaden och följer så här Value Guard och Fastighetsbyrån, sådana här priser och prisutveckling etc. Och jag skulle väl liksom säga att det är väl rimligt att anta att bostadsmarknaden kommer väl gå sidledes eller sjunka, och att det beror ju på att människor blir arbetslösa och till och med så här högavlönade yrken, framförallt till exempel i Stockholm inom IT-branschen, de tappar ju uppdrag och blir varsel och uppsägningar, och är man varslad så är man inte sugen på att maxbelåna sig och köpa en ny bostad.
Man är inte sugen på förändring.
Nej, så
men varför tappar just den branschen? Varför tog du upp just den?
Men för att det var det jag läste senast på Cornucopia. Ja. Och för att det är ofta, man pratat det många gånger, den som har hållit uppe höga fastighetspriser och sånt. Och de tappar ju uppdrag som alla andra när företag står.
Vad är det för jobb vi snackar om?
IT-konsulter till exempel, eller programmerare, för att de jobbar till exempel tydligen ska det vara kris på IT-marknaden i Göteborg, för att de flesta jobbar på Volvo, och Volvo har ju dragit ner.
Mm.
Och då blir det liksom följdeffekter i ekonomin. Så att jag brukar väl säga så här, att bostadsmarknaden handlar väl om att se bostaden som en konsumtion och inte som en investering. Och att prata, jag brukar alltid säga så att man ska ha en lång tidshorisont, att man ska bo i sitt boende kanske 10 år. Och bor man där i 10 år, då spelar inte liksom en sån här ganska temporär grej någon större roll. För den stora risken som jag tror att folk missar många gånger är att i en bostadskris eller en bostadsbubbla så är det stora utmaningen inte att man får lämna hemmet. Vi har liksom lagstiftning som säger att så länge du betalar räntan så kan du inte bli liksom uppsagd från ditt boende. Banken har inte rätt att kräva in pengarna. Så där är ganska väsentliga skillnader mot hur det är utomlands, till exempel i USA, där du får gå från hus och hem eller du lämnar nycklarna och så här. Utan tvärtom, vad som hände på 90-talet och vad som lär hända här, det är att man blir inlåst i sitt boende. Och vad jag menar med inlåst, det är så att man kanske köpte den där lägenheten när man var typ 25 och inte hade några barn. Och sen så tänker man så här, ja men nu skulle vi vilja ha barn. Och så inser man att vi behöver ett eller två rum till. Mm. Och då kan man inte byta, för då har den lägenheten fallit i värde. Så att jag tror att det är därför att ha ett 10-årsperspektiv där man tar höjd för eventuella livsförändringar. Mm. Som vårt liv kommer ju se ganska likadant ut de kommande 10 åren. Liksom, och sen kommer skiftet bli att våra barn liksom flyttar ut.
Precis.
Så att sen skulle jag slutligen rekommendera avsnitt 106 och 107 som vi har intervjuat vdn för detta vdn för Bjurfors, som delar med sig en massa tips om bostadsmarknaden, hur man kan göra, hur man kan tänka.
Ja, så kan han lärt sig under sin karriär.
Ja.
Ja.
Bra.
Okej.
Okay. Ska vi ta nästa?
Tar vi Sami på Facebook här.
Mm.
Om det blir lågkonjunktur och hög arbetslöshet, vad kan vi förvänta oss i en sån situation? Hur ska man resonera kring sina pengar, investeringar etc.? Och hur lång brukar en sån vara?
Alltså, det är återigen samma som fråga som är omöjlig att veta. Så att det jag kan uttala mig om är att det finns en bok eller en skrift eller en rapport, vad man ska kalla det, av Ray Dalio på den här hedgefonden Bridgewater, som jag brukar prata om från tid till annan. Han har gått igenom, eller hans team har ju gått igenom typ alla börskrascher genom historien, alltså så flera hundra år bakåt. Och sen har de liksom aggregerat, sammanfattat det i den genomsnittliga börskraschen och den genomsnittliga börscykeln. Och de pratar idag att en genomsnittlig börscykel är då mellan 7 och 10 år, och då har man både uppgång och nedgång, alltså högkonjunktur, lågkonjunktur och däremellan.
Mm. Mm.
Och då säger man att en genomsnittlig börskrasch pågår i 3 år. Så att många gånger tror man att en börskrasch är så att man går och lägger sig på tisdag kväll och sen vaknar man på onsdag morgon och så är pengarna borta. Men så är det ju inte, utan en börskrasch eller en lågkonjunktur, det är snarare så lite misärigt över 3 år. Alltså typ så att man drar av ett plåster väldigt långsamt. Så att jag brukar alltid själv tänka 3 år nedgång med 50-60% från toppen. Och efter de 3 åren så påbörjas en ny resa uppåt ofta. Så att har man ett 10-årsperspektiv, det är bara fortsätta precis som vanligt.
Jo, men är vi ens i en lågkonjunktur nu? Vi pratade ju precis om att börsen har återhämtat sig. Men visst så är det vissa som inte har samma förutsättningar i sina jobb som tidigare.
Ja. Alltså jag tror, nu är jag inte nationalekonom, så jag kan inte exakt definitionen av recession. Men jag tror att recession handlar om att det är 2 efterföljande kvartal utan tillväxt. Eller med negativ tillväxt. Så att recession är ju det vi upplever i den reala ekonomin här och nu.
Mm.
Medan börsen ligger ju ofta ett antal månader fram. Så att det är många länder som går in i recession nu. Men börsen tappar ju inte i samband med recessionen. Börsen tappar ju när man börjar misstänka recessionen. På samma sätt, börsen ökar när man börjar se högkonjunkturen, inte när högkonjunkturen kommer. Det är ju därför börsen kan bli så besviken att liksom så här, allt var bra i januari och sen plötsligt kom coronakrisen. Ingen visste någonting, börsen kraschar. För att just det där framåtseende blev väldigt svårt. Och nu har börsen bestämt sig för att nej, men nu är liksom, vi kommer lösa detta, påverkningarna kommer inte bli så stora än det som vi redan vet. Och börsen, ska man då alltid komma ihåg, börsen är ju en sammanfattning av alla liksom miljoner människors gemensamma liksom konsensus. Så att börsen har ju ingen egen entitet, det är inget företag eller en person.
Det är
väl
inte människor, det är egentligen pengar.
Jo, men pengarna är ju styrs av människor.
Vissa människor sitter ju på jättemycket pengar.
Ja. Så då är det ju deras konsensus som... Det är inte demokratiskt, det är inte rättvist överhuvudtaget.
Mm.
Ja. Så att, så skulle jag, hoppas det var svar på Sammis fråga. Ska vi ta nästa?
Vi tar Peter på Facebook. Han undrar, jag vill veta mer om hyperinflation och om ett land kan trycka mer pengar utan att öka statsskulden och vad detta kan få för konsekvenser för hushållen och vad jag bör göra för att skydda mig.
Detta
har jag också undrat. Bra Peter.
Okej. Tack. Nej, men jag tänker ju så här, detta är en jättespännande fråga. Det var fler som bara, jag vill också veta mer om det här. Problemet är att nu är vi återigen där sia om framtiden och som jag har sagt innan, ingen vet vad som kommer hända i framtiden.
Jo, men det här med hyperinflation om ett land kan trycka mer pengar. Alltså, man har väl ändå en uppfattning om vad som händer.
Fast det är en spekulation om framtiden.
Ja, det kanske det är.
Det är en spekulation för att det är många som, alltså där finns ju de här Peter Schiff, Mike Maloney och väldigt många som har påstått sedan 2004 att vi ska ha, liksom det kommer bli hyperinflation för att amerikanska riksbanken trycker massa pengar och svenska riksbanken och liksom alla trycker pengar. Å andra sidan så här, Japan trycker pengar och har haft liksom en dålig så här ekonomi i många år. Det har inte blivit hyperinflation. Vi har inte fått någon hyperinflation förutom i Venezuela de senaste liksom 15 åren. Så grejen är att jag tror att detta är lite så här filterbubbla. Och jag tycker ju detta är så svårt, för följer jag då Mike Maloney, som jag tycker på många sätt har bra alternativa resonemang. Men lyssnar man på honom bara så blir det helt logiskt. Man tänker så här, börsen kommer gå åt helvete, man ska bara äga guld. Liksom, det är det enda man ska.
Han har bra argument.
Jättebra och är övertygande, påläst, duktig och autentisk med det där. Å andra sidan så finns det liksom nationalekonomer, oftast liksom inom akademin etc. som säger så här, nej, det kommer inte hända någon, liksom, det där är sådana gold bugs, alltså som är ute på extremkanten. Ja, någon dag kanske de får rätt, men under tiden de har haft fel så har man förlorat så mycket pengar. Mm. Och där är ju då många som på andra sidan argumenterar så, ja man trycker jättemycket pengar, men å andra sidan har corona förstört jättemycket värden i ekonomin. Så att vi kommer inte se någon inflation för att folk plötsligt har massa extra pengar, utan inflationen hamnar då till exempel i vissa tillgångar eller sådant. Så att jag själv tänker ju så här, nej men Mike Maloney har inte 100% rätt, nej centralbankerna har inte 100% rätt, så vad är mellanpositionen? Och mellanpositionen, den klassiska konservativa är att ha 5-10% guld. Och är man lite mer aggressiv så kanske 10-20% guld. Liksom. Så att så tänker jag att det blir balanserat. Då har jag inte gått all in Mike Maloney, jag har inte gått all in centralbanken, utan jag har försökt resonera vad som funkar för någon som inte har någon aning. Och jag tänker, om man är intresserad av just det här med hyperinflation, det kanske vi skulle göra så här, att vi skulle prata, för att han Mike Maloney har gjort en serie som heter Hidden Secrets of Money, som är jättebra. Det är typ 6-7 dokumentärer på kanske en halvtimme som pratar om pengasystemet fungerar. Och de är korrekta. Sen kan man ibland dra så här, slutsatserna han drar från det kan man väl ha lite olika åsikter om. Men han beskriver väldigt, det är väldigt bra. Och sen är det faktiskt en video som Ray Dalio återigen har gjort som heter The Economic Principles eller The Economic Wheel, som också går igenom då hur en ekonomi fungerar. För att det vi ofta glömmer bort är ju att en persons inkomst är ju en annan persons utgift.
Ja.
Så att det liksom hänger ihop. Så att jag är inte så rädd för den här hyperinflationen som jag kanske borde, eller så här. Men
Erik Strand pratar ju också om det ibland, att det kan finnas, att det kan komma en sån där stor kris på grund av inte hyperinflation då kanske, men,
ja, men hyperinflation
att vi har massa
är,
lån. Och
precis, men hyperinflationen är ju att liksom det plötsligt pengarna blir helt värdelösa. Alltså typ det som hände i Tyskland när det var bättre.
Så jag kommer inte ihåg vad det är som gör att de blir värdelösa.
Att staten trycker massa pengar. Alltså, du vet, så här,
jo, men vad är det som gör att de...
Förtroendet
blir de värdelösa.
Ja, men förtroendet faller.
Ja.
För om jag sitter och har
var
för pengarna.
Ja,
pengarna.
För deras värde. Ja. Man, det är ju
alltså till exempel här. Jag såg någonstans att lönearbetare i Tyskland på 30-talet begärde lön 2 gånger om dagen. För att pengarnas värde förändrades mellan förmiddagen och eftermiddagen.
Mm.
Och de som liksom sålde ägg, det var ju en realvara. Så att då ville ju de liksom så här, nej men, liksom att man säger så att jag vill ha mer pengar. För att jag är inte säker på att när jag får de pengarna att jag kan använda dem i min tur i nästa steg.
Nej, men vad, jag fattar att förtroendet för pengarna har urholkats, men vad är det som kan leda fram till det?
Ja, men till exempel nu att staten liksom pumpar ut en massa bidrag.
Mm.
Alltså om det är till exempel så här, du och jag har sparat ihop vars 100-lapp. Vi har jobbat liksom i 100 dagar, sparat 1 krona om dagen. Och sen kommer staten och så ger den 100 spänn till allihop. Men då är ju inte den 100-lappen lika mycket värd. För det jobbet är ju förgånget.
Yeah.
Eller hur?
Yeah.
Och i en sådan situation, då eftersom man kan trycka pengar, då är det bättre för oss att inte ha 100-lappen utan att ha en real tillgång. Till exempel guld eller ett hus eller en skottkärra eller ett ägg eller någonting annat som inte är kopplat till de där pengarna.
Mm. Man behöver reala tillgångar, Peter.
Ja, det är väl det, eller lån.
Mm.
Alltså, många tänker inte, utan man tänker ofta på guld är skydd mot inflation, men det finns fler skydd mot inflation. Det finns till exempel så här realräntefonder där man tar hänsyn till inflationen, så ökar inflationen så kommer värdet korrigeras på det där. Det kallas TIPS på engelska. Men i Sverige har vi 2 bra realräntefonder, Handelsbanken och Öhmans realräntefond. Men eftersom pengar blir värdelösa, det är egentligen det som händer när det blir inflation, då är ju det andra alternativet att ta ett lån. För att om du har ett lån med bunden ränta, så kommer ju när pengarna, då, om vi har då ett lån på 100 kronor och sen kommer staten och ger alla en 100-lapp, då är ju vårt lån borta.
Yeah.
Eller hur?
Yeah.
Så att lån är också ett skydd mot hyperinflation, givet att det är en fast ränta. Så till exempel någonting jag har funderat på som inte går än om man inte är kund på Danske Bank, det är ju att de erbjuder ett 30-årigt bolån på en ränta på kanske 2,3% bundet på 30 år. Och då tänker jag, istället för att man har massa pengar i guld, till exempel upplåst, då kan man ju lika gärna ha det där lånet bundet på 30 år. Och sen så, ja, jag kommer få betala 1% högre ränta per år, men då kan jag se det som den där försäkringskostnaden som jag kanske annars hade förlorat pengar på.
Ja.
Så att jag tror att många missar att ett lån är egentligen också ett skydd mot inflation eller mot politikers klåfingret, för det är ofta politikerna som sabbar med inflationen, för att man vill lova, man vill göra mer än man har råd med.
Ja, men du har funderat på det lånet i alla fall.
Ja.
Och vad ska man ha det lånet till? Man bara har det som en tillgång liksom, eller?
Nej, ett lån är ju inte en tillgång.
Nej, jag vet,
lån är
men
en skuld.
Jag fattar det, men,
ja. Nej, men istället,
du ser det ju som ett, på ett annat sätt,
ja,
också.
Men jag ser det istället för att man har guld. Alltså så här, om jag vill skydda mig mot inflation så kan jag ha realräntefonder, guld, reala tillgångar eller ett lån.
Mm.
Ja, och idag så har vi till exempel, vi har ju guld, vi har vissa reala tillgångar och vi har vissa realräntefonder. Men vi har inget långsiktigt bundet bolån. Och då tänker jag så här, om vi tar ett långsiktigt bundet bolån, då kan man minska på de andra 3 delarna.
Ja.
Så att detta var ju lite överkursavsnitt. Det var inte meningen att vi skulle hamna där.
Jag tror vi skulle hamnat där i vilket fall.
Okej. Okay. Så jag hoppas att Peter och att ni andra... Att, ja, men min förhoppning är egentligen att ge lite så här, inte ge rätt svar, utan ge tankespjärn. Mm. Och tankespjärnet här låter så här, du vet, ja, men tänk om de har rätt, tänk om de har rätt, vad kan man göra? Och sen tänk om man kan tänka liksom med bolånet också. Men Danske Bank erbjuder just det nu, bara det lånet till sina kunder, så man måste gå och bli kund på Danske Bank. Och det har jag inte pallat.
Okej, ska vi gå vidare?
Ja, men det tycker jag.
Mm.
Ska vi ta nästa då?
Ja. Mm. Thomas på Patreon frågar, eller säger så här, jag minns att det var på gång med ett avsnitt gällande pensioner. Nu har vi alltså gått vidare från coronan.
Ja.
Ligger det på is eller? Det ligger på is.
Det ligger lite på is, och det är lite så som min mentor Claes Erik brukade säga så här. När ambitionen överstiger kompetensen så får man jobba extra. Och just nu är jag en sån här period där jag har en lite för hög ambition för min egen kompetens.
Vadå just nu? Det har du alltid.
Nej, men just nu så är det liksom så här. Vi har jobbat med webbkursen och vi har den här appen Spirekta som ska liksom ekonomiverktyget. Så att vi är i slutförandefasen, så att jag tror att pensionerna kommer därefter. Men jag har inte glömt bort det, och senast igår pratade jag med en person som hade skrivit en bok utifrån småspararnas perspektiv som handlar om pensionsplanering. Och han var så här, alltså pension är egentligen lätt. Men det är så många företag och parter som tjänar pengar på att pensioner ska vara komplicerat. Och jag var så här, den boken måste jag läsa, och jag tänker att om den är bra och vi får till det, så ska vi bjuda in den här författaren. Och så tänker jag så här, att gud vad skönt att kunna prata om pension från någon som liksom är så här, men jag är pensionär, nu har jag liksom funderat på vad är det som är bäst för mig. Och tydligen var det 4:e upplagan på boken. Så att, ja, yeah. Nej, så att det kommer, det är inte bortglömt, det kommer. Och sen ska jag också säga att vi snöade ju in lite på det här med arvsrätt. Så det kände jag lite tog musten ur mig här om veckan faktiskt. Ja.
Mm. Okej, okay. Vi går vidare till Sima på Facebook. Jämförelse av livförsäkringar, utropstecken.
Ja, det var också sånt avsnitt som är på. Det var egentligen tänkt att det avsnitt skulle komma denna veckan. Men det var så himla intressant, för jag tänkte så här, en ganska enkel fråga, så här, vad kostar en livförsäkring? Så tänkte jag så här, men det fixar jag på måndagen, ringer runt i bolagen. Du vet, jag har hållit på i 2 veckor, nu har till och med vår assistent Caspian hållit på i två dagar och liksom ringt runt och chattat för att försöka få reda på, så här, vad är totalkostnaden för en livförsäkring?
Ja, från det att man börjar betala premien
till att under hela försäkringsperioden, för det är ju det som är relevant. Alltså att jag får reda på nu att den kostar 69 kronor i månaden, ja det är för att jag är 39.
Ja, men kommer den kosta?
Ja, och det höjs jättemycket i slutet. Och då vill man ju räkna ut vad den kostar över hela tidsperioden. Men då, alltså detta är så roligt, för då skickar jag ett mejl till ett av Sveriges största försäkringsbolag. Så okej, och vad kommer min kostnad, vad är min totalkostnad? Vad kommer jag betala för den här livförsäkringen? Och då får jag så fantastiskt bra så här. Ja, alltså vi är inga spådomstanter här, så vi kan inte sia om framtiden.
Men det känns ju som att man inte behöver vara spådomstant för det. Ja, man kan bara titta i sin Excel-fil.
Ja, men lite så. Så att då var jag så här att...
Sa de spådomstant?
Ja, men typ.
Det är helt...
Ja, men då blev jag så här... Och det finns inga jämförelsesajter på liv. Så detta som jag tänkte, detta kommer vara ett soft avsnitt om livförsäkringar. Det har blivit sånt mastodontavsnitt, så att det slutade till med att jag och Caspian övervägde till liksom att ringa in eller skicka, liksom sätta upp en sån här skript som skickar så här: hej, jag är 39 år gammal, vad kostar en livförsäkring för mig? Och sen skickar man en minut senare, hej, jag är 40 år gammal, vad kostar en livförsäkring? Och sen skickar man det.
Totalkostnaden alltså.
Ja, det är året. Nej, för
så får ni ihop alla
så
åren.
Så får vi ihop det, så då vet vi i alla fall vad en livförsäkring kostar om vid olika åldrar åtminstone idag.
Men kommer ni få svar på det då?
Ja, vi vet
på de här
inte.
Skripten.
Ja, men ni fattar. Så att detta är såna här grejer man ibland hamnar i diket på. Men jag lovar att det kommer vara Sveriges första sammanställning av livförsäkringen när den väl kommer. Så det jobbas på den just nu.
Men jag undrar om Sima undrar kring någon annan jämförelse av livförsäkring. Kanske inte bara i totalkostnaden. Eller kan det vara liksom...
Ja, men det är väl det enda som är intressant.
Man erbjuds liksom.
Nej, men det är så här, du dör så kommer du ut pengar. Och så vill du betala så lite som möjligt. För sannolikheten är ändå 90% att du lever.
Okej.
Okay. Så att, alltså för mig är det så här...
Fine, vi går vidare.
Vad tänkte du?
Nej, men jag vet inte så... Nej, jag vet inte vad jag tänkte.
Okay.
Det var en väldigt diffus tanke.
Okej.
Okay. Anders på Facebook.
Ja.
Hej, vet inte om ni har haft uppe frågan om löneväxling. Ja. Om eller när... Är det lönsamt?
Ja, vi har gjort ett avsnitt om det och vad jag vet så har inte liksom slutsatserna förändrats. Så att vi kan länka till det, annars kan du bara googla Rika Tillsammans och löneväxling. Tumregeln är att om du tjänar under 43 000 i månaden så är det inte lönt. Utan
vad är
det
nu löneväxling? Kan vi bara säga snabbt,
löneväxling är att du får ut en del av att arbetsgivaren avsätter en del av din lön i pension, alltså en extra insättning till din pension, för det är lite
man växlar sin lön
mot pensionssparande och då är det vissa så här regler, skattemässiga regler som gör det lite mer förmånligt än att få ut det i lön. Men då måste man kolla att arbetsgivaren följer de här reglerna, men innan 43 000 så är det inte lönt. Det är tumregeln. Så att jag tänker att vi behöver inte prata, vi har ett helt avsnitt om det där.
Ja.
Bra, ska vi ta nästa fråga? Nu, denna kan jag ta, Karo, så kan du svara.
Nej, det vill jag inte. Vad är detta för något?
Ja, men detta är
Kim. Det för trams du håller på med?
Nej, men detta är Kim på Facebook som undrar så här, har ni unnat er något lyxigt på senaste tiden? Jag tyckte det var en ganska fin fråga.
Ja, det är en jättefin fråga.
Så vad har du unnat dig som är lyxigt på sistone,
Karo? Nej, men det är jag vet inte riktigt ifall det är liksom... Så att jag ska säga att vi har köpt bla bla bla.
Ja, men bara svar på frågan.
Men jag måste säga att hela vår vardag är lyxig.
Ja.
Jag vill gärna äta växtbaserat.
Ja.
Det har varit en oerhört svårt för mig att få till det därför att det kräver liksom en insats i vardagen.
Och det är inte så poppis hos mig och Freja
Elsa. Nej, men jag måste testa recept och sånt. Ja. Så blir inte det bra, men detta blir skitbra och sånt. Ja. Och vi har 2 barn liksom. Ja. Och när jag får köpa så här ekonötter och fina grönsaker och sånt, så är, känns det som lyx.
Ja.
Så när jag kan göra mina växtbaserade måltider.
Ja. Jag kan säga så att det är inget konstigt att matkontot är vår största utgift.
Nej, det är vår största utgift.
Ja. Löpande faktiskt. Ja. Nej, men det är roligt att du säger det faktiskt. För min tanke var också så här, när jag skrev denna frågan, eller så funderade jag, vad ska jag svara själv? Och då insåg jag så här, nej men för mig, jag tänkte på, kommer ihåg det här avsnittet med Ramit Sethi, när han släppte sin nya bok som vi recenserade. Då sa han så här, att spendera extravagant på det som är viktigt i ditt liv. Och lika extravagant du spenderar på det som är viktigt, lika brutalt snål är du i de områden som inte är viktiga.
Ja, jag gillar det.
Jag gillar det jättemycket. Och vi spenderar extravagant i att få ha en bra vardag. Att få, liksom, det ska vara smidigt i vår vardag. Det är allt från Linas matkasse till ekovaror.
Au-pären.
Vi har au-pär sedan några veckor tillbaka. Och liksom det är ju helt fantastiskt att vi kan gå och träna.
Fri vardag som möjligt.
Ja, men vi kan träna tillsammans. Det har vi liksom inte gjort på hur många år som helst. Vi har, så att det är fantastiskt. Sen är det ju saker som vi är brutalt snåla på. Bil. Alltså, vi har inte tvättat bilen, vi har inte bytt, bytt våra däck på det. Vi har lagliga däck, vi har så här allround-däck, men vi har ju sommardäck i någon verkstad. Jag vet inte ens om de har kvar dem. Och sen kläder är ju också en sån grej att spendera.
Typ. Ja, du spenderar inte mycket på det, men jag spenderar lite.
Ja, men å andra sidan så är det så, du handlar ju väldigt mycket begagnat på Tradera och Blocket och sådant. Ja, så att unnat oss något lyxigt, ja men det får vara vardag. Vi går inte mycket på restaurang, vi reser inte så mycket.
Nej.
Utan det är så här, vardagen är viktig för oss.
Mm. Inga Louis Vuitton-väskor. Alltså det kommer aldrig bli sådana väskor. Nej. Hos oss.
Det är roligt, förmodligen kommer sen våra döttrar bli så här tvärtom. Bara så här, vi ska ha så här mörkeskläder. Eller, ja, vi får se.
Who knows?
Ja.
Yeah.
Men jag tänker så, vet du vad? Det var en rolig fråga. Och där kommer en ny fråga på det här ämnet. Och jag tror det blir egentligen på ungefär samma. Men jag kan läsa denna frågan. Och detta är från Henrik på Patreon. Det är en lite längre fråga. Då säger han så här, jag har tänkt mycket på det här avsnitt 116 om hur man kan spendera pengar för att maximera sin lycka. Och sen skrev han så här, ja men jag reflekterade över det för en månad sedan och så fick jag för mig att jag skulle köpa en ny iPad. Jag beställde den, men under tiden den kom så insåg jag så här att den kommer inte ändra något i mitt liv. Jag kommer liksom inte kunna göra något nytt eller häftigt, så den kommer inte ge mig någon ny upplevelse. Och det är så roligt att han skrev, för jag gjorde precis samma grej. Jag var ju på väg att beställa den nya iPaden.
Mm. Och sen, detta har jag ifrågasett många gånger.
Ja, och sen så bara, nej.
Men
nej.
Du gjorde inte det?
Nej, det vet du.
Nej.
Ja, du har inte sett någon ny iPad här.
Nej.
Och sen så säger han så här, i slutändan skickade jag tillbaka den och brände pengarna på kajakutrustning istället. Jag har fortfarande spenderat pengar, men jag har spenderat på något som ger mig nya upplevelser i livet och förhoppningsvis gör mig lyckligare. Och sen skriver han så här, PS, jag spenderade helgen paddlandes i Friluftsfrämjandets Färnebofjärds nationalpark en timme från Uppsala. Och han tyckte att detta var en missad pärla.
Mm.
Så att, och då skriver han så här, så hur arbetar ni för att spendera pengar så att ni blir så lyckliga som möjligt?
Ja.
Så hur spenderar du pengar för att bli så lycklig som möjligt, Karin?
Ja, nej men på sistone har det ju varit maten och au-pären spenderar vi också pengar. Alltså hon kostar ju.
Ja, man får betala skatt och liksom,
absolut, och det är
och
fine.
Försäkring och massa sånt. Ja.
Och sen så har vi ju börjat med virkning och tecknande och sånt, och vår dotter.
Ja.
Och jag märker att om jag inte får göra något kreativt under en dag.
Ja.
Jag måste göra något kreativt varje dag, annars är jag inte lycklig.
Ja.
Det är bara så. Det kan vara virka, det kan vara teckna, det kan vara skriva. Det kan vara laga någon ny mat eller något sånt.
Ja. Coolt.
Så det kostar mig pengar.
Ja.
Vi har någon sån här liten bok som vi gav till Freja, vår dotter, när hon fyllde år eller något sånt. Virka kawaii-djur, sådana här jättesöta djur liksom, enligt någon japansk stil. Men den boken var på engelska. Och sen när vi skulle beställa garnet till det så fanns det ju inte i Sverige. Nej, då får man beställa det från UK. Så vi spenderar pengar på det.
Ja men vad roligt. Ja, för mig, alltså jag vet inte, jag blir nog inte så lycklig att spendera pengar.
Nej.
jag blev ju lycklig av att få jobba och få vara också kreativ och skapa och programmera.
Men det kostar dig pengar när du ska få vara i fred med det.
Ja, ja, ja.
För att
ja.
Du slipper gå och laga mat.
Ja.
För det gör ju vår Per nu.
Ja.
Och what else? Ja, du slipper det.
Ja, nej, men jag är ju mer så här, jag gillar ju den här andra sidan, jag gillar ju att tjäna pengar. Alltså för mig är ju pengarna ett spel.
Ja.
Jag upplever så här, förr fick jag mycket lycka för att köpa grejer, men inte så mycket längre.
Men Jan, du har ändå en sån här sladdfetisch.
Ja, men okej, okay. Kan vi gå vidare?
Ibland så blir du jättelycklig när du får sladdar.
Ja.
Med posten och titta här, Karl, vilken kvalitet detta är. Vi ska inte glömma detta.
Okej. Alltså det är lite roligt. Jag och Caspian då, vi är ju lika nördiga på de tekniska prylar. Så jag gillar ju tekniska.
Du gillar tekniska prylar och det ja. Brukar faktiskt kosta en hel del.
Inte så mycket, okej?
Okay? Nej, nej.
Liksom,
nej.
Och sen hamnar de också i företaget, så att det gör inte så mycket. Nej, men då har vi det vad jag kallar för magiska skåpet. Och i magiska skåpet då finns det alla möjliga sladdar. Så behöver man en USB-kabel, en USB-C till en USB-A, då finns det i det skåpet. Så jag har en liten uppsättning, för jag tycker det är så här, men det är för bekvämt. För när jag ska sitta och göra någonting, som till exempel koppla ihop nu när vi spelar in till webbkursen, ja, då behövde jag ett annat upplägg än det vi har när vi spelar podd. Ja. Och då var det så himla skönt att kunna koppla om kamerorna utan att behöva åka till Kjell & Company för att jag hade det. Så, att jag, så för mig hamnade det egentligen i bekvämlighetskategorin. Inte att jag sitter bara, åh vilken sladd.
Nej, nej, men jag tror vi ska inte underskatta lyckan i att saker inte är jobbiga för oss.
Nej, nej, nej. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Bra. Och så ska det ju säga så här, vi har jobbat i 20 år. För att komma hit. Vi har ju träffat inte 2017.
17 år för att ha den vardagen som vi har. Ja, ja. Med magiska skåp och
ja,
nötter och sånt.
Ja, precis. Bra. Ska vi ta sista personliga frågan där?
Mm. Marcus på Facebook. Vad har varit den roligaste investeringen på sistone?
Ja. Så vad har det varit för dig? Du satt ju innan detta avsnitt och för en gångs skull loggade in på ditt Avanza-konto.
Jag gjorde det.
Och du bara så, åh, titta här.
Ja, men jag letade efter mina Tesla-aktier.
Redan den formuleringen. Jag letade efter dem. Och så kunde du inte hitta dem.
Nej, men det var, alltså vi är i olika konton där. Och så, ja. Alltså jag tycker det är svårnavigerat på Avanza.
Ja.
Det tycker jag är inte van vid det. Och så, men så hittade jag dem.
Ja.
Och de hade gått upp 500% sen jag köpte dem.
Aha.
Och det var roligt att säga det. Roligt. 13 000 kronor. Två aktier.
Ja.
Mm.
Och sen så
var du bara en sån partypoop. Ja, som sa, ja, nu ångrar du dig väl att du inte köpte fler. Jag bara, nej, jag ångrar inte mig i slutet. Jag är jätteglad. Så här, alltså när man köper vissa grejer måste ju få jobba under tid liksom, ja. För att man ska bli glad över att de har,
ja, det här men det var roliga, bra men det roliga är ju så att du gör ju typ, du är ju verkligen så här, den bästa investeraren på det sättet att du köper någonting, sen glömmer du ju typ bort att, vänta, hade jag inte de där aktierna?
Ja, men jag hittade inte dem, så jag sa, men hade jag inte dem?
Ja.
Drömde jag att jag köpte
dem? Och så har du haft dem så i flera år. Så att det är så roligt att logga in på dina konton, för där är så här 107% upp, 473% upp. Och då är det liksom inte att det har varit liksom så här att du har spekulerat i så här aktier som rör sig i flera 100%, utan du har bara varit så här enträgen så här i flera år.
Nej, men glömt dem.
Ja, glömt dem. Bort dem. Mm. Och sen var du inne på Frejas.
Ja, Freja har ju också månadens aktie, så jag bara, har hon så mycket pengar där? Och då hade hon ju han hade rätt många aktier som inte har gått ner ens nu.
Alltså Freja är ju den. Alltså,
under coronakrisen.
Nej, ska vi alltså bara titta rent så här brutalt bäst avkastning.
Det säger jag tillhör lekhinken,
ja,
vi vill säga.
Ja, ja. Så är ju Freja den bästa investeraren av oss. Alltså,
ja,
Alltså så här, hon ligger,
med sina pengar.
Ja, jag tror att hon ligger 20% plus i år. Ja. Liksom. Ja, men det är helt sjukt. Å andra sidan så handlar det ju mycket om så att hon köper ju bara, alltså så här, månadens aktie, det är ju så att varje månad så pratar vi med Freja så här, vilken aktie vill du köpa? Och så köper vi en aktie i det bolaget. Så, och detta är så här, det är inte, syftet är inte att tjäna pengar, syftet är rent pedagogiskt.
Att
lära henne om aktier, att aktier kan ge liksom inkomster.
Och vad aktier är för någonting, en del av bolag och du äger en liten del nu och så vidare.
Ja, precis. Så att, och det är inga analyser, inga powerpoints. Vi bryr oss inte om det är en bra aktie eller en dålig aktie. Hon får bara
ha 9 år och säger så, jag vill ha YouTube.
Jag vill ha YouTube-aktien. Då fick hon Alphabet då. Och sen så ville hon ha Netflix-aktien. Då köpte vi Netflix. Sen ville hon ha Apple för en iPad. Och nu så var liksom,
det finns lite olika grejer hon gillar som hon uppskattar här i livet.
Och då
vill hon ha det liksom, i månadens aktie.
Precis. Så nu vill hon ha en Tesla-aktie. Så nu köper vi den.
Ja.
Nu köper vi den efter 500% uppgång. Sjukt jobbigt. Och jag är så bara...
Det kan gå upp mer,
John. Ja. Men som sagt...
Men vad har varit den roligaste investeringen för dig på sistone?
Alltså det beror på vilken tidshorisont man tar. Om man tar så här kort senaste veckan, så på Patreon så brukar vi erbjuda så här extra material och börstips. För det var en av önskningarna detta året på Patreon. Så här, Jan, kan du inte dela med dig? Och så här, lek hinken med börstips.
Yeah.
Så vi gör dem till exempel, som på bloggen ibland kommer ut en gång om året. Så här EQT till exempel, eller K-fastigheter. Så då har vi lite fler sådana frekventa tips på Patreon som inte kommer på bloggen. Och ett av de tipsen förra veckan var då Pexip.
Ja.
Pexip Holdings, som var det norska bolaget som var en ny börsintroduktion. Videokonferens.
Ja, videokonferens.
Och den kostade 62 kronor att köpa i emissionen och jag sålde på 94 kronor samma dag. Så det var en sån teckna sälj. Och det som var schysst i den tiden var att alla fick aktier, tror jag.
Alla som hade tecknat
tror jag fick aktier. Så att det var liksom så här, 4000 spänn bara liksom på några minuters jobb. Så att det var ju, alltså så, det är ju roligt.
Ja, det är roligt. Ja. Det är roligt.
Så att det tycker jag är superkul.
Mm.
Bra, ska vi ta nästa relaterad fråga här?
Ja.
Ja.
Verkar vara en lång en, eller?
Ja, det är en lång. Du får läsa den.
Snart. Ulle på Patreon skriver så här. När handlar man aktier om man har familj, sällan lunch och fulla dagar?
Mm.
Hej, här kommer en fråga som jag funderat på att ställa under en lång tid. Frågan kan vara enkel i sin natur, men har över åren visat sig vara relevant. Förutsättningarna är ett stressigt jobb med fulla dagar, sällan lunch och en familj som också vill ha sin tid. Frågan är, när ska jag hinna köpa aktier på börsen? Det vill säga, när och hur under dagen ska jag lyckas ta mig tid att köpa eller sälja på börsen? I detta fall pratar vi om lekhinken och individuella aktier och inte om ett långt stabilt sparande. Skulle gärna höra era tankar och erfarenheter kring detta. Kanske även andra där ute har ett förslag.
Mm. Jag tänker så
vad tänker
du
då?
Ja, men jag tänker att det skulle bli jättespännande att höra om, någon annan har någon kommentar till denna frågan. Jag själv har väl en upplevelse av, alltså nu gör jag ju inte detta på daglig basis, utan detta är så här 15 års erfarenhet, att börsen, de största rörelserna under börsen sker första halvtimmen och sista halvtimmen. Och mellan 9.30 och 17.00 är börsen i stor delen transportsträcka. Och ofta är min upplevelse att nybörjarna eller småspararna köper på morgonen och börsproffsen köper på eftermiddagen.
För att då har det liksom
alltså man vet flöden liksom, och lite så man vet vart det är på väg, siffror och sånt har kommit in. Och proffs gillar ju inte att spekulera. Medan småspararna gillar att spekulera, så att det är ofta där.
Mm.
Så att så här, min spontana grej är ju att det är ju bara att välja ett av de här tillfällena, antingen morgonen eller kvällen, och sen bara ignorera det under dagen. Och sen så oftast så brukar jag, alltså ett sånt här tips jag fick för många år sedan, det är ju att förbereda dina aktieaffärer på helgen. Och jag vet ju till en kompis som var fondförvaltare, han gjorde ju så att han förberedde alla veckans affärer. Och då satte han regler och sen satte han det i små kuvert och sen gav han kuverten till sin partner och sen exekverade partnern affärerna. Så att man behöver liksom inte göra det under dagen, utan man kan låta någon annan göra det. Eller så kan man lägga in ordrarna i förväg. Det kan man ju också göra. Att man
men
då gör
måste man ändå ha tid att sitta med det. Men jag tänker så här också, att man skulle kunna göra det tillsammans med familjen vid något tillfälle. Så nu ska vi titta tillsammans. Eller att man liksom har... Så här kan man göra.
Ja.
Ett förmöte med familjen där man säger att vi ska köpa aktier till lekhinken. Vad vill vi köpa för någonting? Fundera över det. På söndag gör vi det.
Ja, så vi är...
Sorry, men det är... det, man vill gärna, Ulle, komma med konkreta råd och tips.
Nej, men det är ett bra råd, för att du är ju väldigt så strukturerad. Vi har haft i många av den här diskussionen varit så spontan versus planerad.
Yeah.
Och att spontant, att det är tråkigt att planera. Det är tråkigt att planera. Medan jag tror att jag har i alla fall landat i att jag behöver planera för att kunna vara spontan.
Mm.
Och där har vi liksom vår söndagsmiddag. Alltså vi har ju söndagsmöte där vi alltid pratar om så här, vad händer i nästa vecka? Vad har varit bra? Vad vill man uppskatta någon annan? Och då är ju en sån liksom grej som man kan ta upp där.
Yeah. Det är ett jättebra tillfälle att ta upp. Prata kring en önskan att köpa aktier.
Ja, till exempel. Bra. Annars för andra kommer jag har inget bättre tips. Sen tänkte jag säga så här, en av mina så här orättvisa fördelar är så att jag jobbar ju mycket på kvällar och nätter. Så att jag går ju sällan upp innan 9, så att jag brukar ofta gå upp vid 9 och då har börsen precis öppnat. Så då gör jag det första jag gör och sen glömmer jag bort det. Till exempel den där Pexip-grejen, då skulle jag ju sålt, vi fick 2 tilldelningar. Då sålde jag den ena på torsdagen, men sen glömde jag bort den under fredagen. För jag var så här stressad och mycket på jobbet. Och så då fick jag göra det sen igår på måndag.
Pengar utomlands här.
Ja, ska vi ta nästa?
Ja. Kan man som svensk ha ett sparande i till exempel Tyskland, euro eller USA, dollar? För att dels valutasäkra och dels undvika att svenska staten av någon anledning skulle frysa tillgångarna. Alltså utanför det svenska bankväsendet, inte till exempel en USA-fond. Kan man det? Kan man väl?
Ja, både ja och nej. Det är väldigt klurigt att skaffa sig konton utomlands. Och i många fall så är det också avråda. Skatteverket ser ju inte blitt på när man tar ut pengar utomlands. Man måste till och med så anmäla transaktioner. Gör man så här internationell betalning så måste man rapportera till Skatteverket. Så här, vad är detta för en typ av transaktion? För att det är många som använder detta för skattesmita. Men om vi tittar på det så, ja, jag förstår detta. Detta är lite som det där med guldet, om hyperinflationen, om det skiter sig. Jag har ju också haft den i min så här prepping-håla. När jag liksom hamnar där, allt kommer gå åt helvete. Då är jag också så här, ja, man vill ha pengar utomlands. Men hur gör man? De bästa sätten som jag har kommit på, som är liksom relativt tillgängliga, faktiskt, det är Revolut som vi har pratat om innan, som är det här bankkortet, appen, där man kan ha pengar i olika valutor och de pengarna är ju de facto utomlands också. Det andra sättet som är ett ganska dyrt sätt, men det är ju typ en tjänst som Bullion Vault eller liknande där du köper guld eller sånt, då är det i England. Och helt ärligt så är det de två grejernas två sätten som jag har kommit på.
Som är värt det. Liksom.
Som är värt det. Och som är, för jag vet inte annars hur man ska åka och liksom göra det utomlands på något annat sätt. För till exempel, du kan ju inte öppna ett konto i Sverige om du inte är svensk medborgare eller har ett samordningsnummer eller så här.
Men kan man öppna konto i Schweiz till exempel? Eller?
Förr kunde man det, men jag vet inte hur det är. Och sen är också frågan, liksom, hur funkar regler med insättningsgaranti där? Och hur vet man? Alltså, det är massa
det verkar vara väldigt mäckigt.
Ja, det är jättemäckigt. Så att jag säger så här, och vill man också valuta, en är väldigt enkel, om det bara handlar om valutasäkring, men då flyttar man inte pengarna utanför den svenska staten. Det är ju att skaffa sig ett valutakonto allt på sin bank, alltså både Swedbank och Avanza eller Nordnet erbjuder ju valutakonton där du kan ha pengar i US-dollar eller i euro eller liksom sådana. Men återigen, då får man ju kolla upp hur det funkar med insättningsgaranti och sådant. Vi har ju ett valutakonto på Swedbank till exempel och Avanza faktiskt. Så att, men det är bara att man kan kontakta kundtjänst. Men då är det fortfarande inom svenska staten. Vill man utanför så då tror jag Revolut. Och vi har en sponsrad länk som just nu inte är sponsrad för att Revolut ger ingen sponsringsersättning. Men ni får gärna använda den i alla fall, så kan jag trycka på Revolut och säga här, titta. Mm. Bra, ska vi ta nästa fråga?
Hur hjälper man en 14-åring igång, undrar Lilian på Facebook. Tack från Toppenpodd. Hur hjälper man en 14-åring komma igång med sitt sparande? Kan den ha en eget konto på Lysa eller Avanza?
Ja, det kan man. Och jag tänker att det här är två egentligen frågor. Är det att 14-åringen har ett intresse? Då brukar jag säga att det liksom att skilja på sparandet till barnen från sparandet med barnen.
Ja.
Så att man kan ha ett sparande liksom till barnen som man sköter själv, där man kan informera barnet liksom. Och sen kan man ha ett sparande med barnen som vi pratar om, månadens aktie. Och då kan man ha det på Avanza eller Nordnet eller Lysa eller så här. Men jag brukar säga så att det viktigaste är egentligen att fånga de här lärotillfällena, att om barnet vill lära sig. För att den kunskapen, den erfarenheten kommer barnen tjäna så mycket mer pengar över tid. För den har en hel livstid, även bortom vår egen livstid. Så att det är mycket bättre. Så då brukar jag rekommendera unga aktiesparare att gå med där för att träffa ungdomar i sin egen ålder som också har samma intresse. För att jag tror liksom ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand. Och sen så brukar jag säga så här att alla fattar vi att man behöver liksom träna fotboll för att bli bra på fotboll. Man behöver träna på aktier för att bli bra på aktier. Så att där tror jag att det handlar mycket om att som förälder inte har så mycket åsikt i att nej, köp inte den eller köp den, utan att hjälpa till.
Nej, det ska vara lustbetonat.
Lustfyllt. Och sen frågar så här, okej, så du tjänar pengar, så vad lärde du dig? Okej, du förlorade pengar, vad spännande, vad lärde du dig? Så att man är ett bollplank, så lite
coach. Man kan lära sig väldigt mycket själv också när man pratar med ett barn om aktier och vad det är och varför de går upp och varför de går ner och varför vill du ha den och hur funkar bolag och så.
Ja. Och låt dem göra misstag. Alltså så här, jag brukar säga så här, en framgångsfaktor är låt barnen göra så många misstag som möjligt, så tidigt som möjligt. Ju mer pengar de förlorar som 14-åring, desto bättre. För det är bättre att de förlorar dem med några hundralappar när de är 14 än att de förlorar dem med några 100 000 när de är 55.
Ja, men jag tänker också på det att man kanske... Vi sparar ju alltid med någon slags syfte liksom.
Mm.
Inte fall man också ska ha det som 14-åring.
Och inte glömma bort att fira också. Att har de då tjänat pengar, som till exempel den här Pexip-grejen. Ta ut, då, jag brukar säga så här, har du tjänat, liksom, ta ut 10%, 15%, 20% och konsumera det, fira. Mm. Gör någonting kul så att det blir på riktigt.
Ja, så det inte bara blir siffror liksom, så man får inte röra dem.
Ja.
Liksom.
Precis, så det tror jag. Och sen så brukar jag rekommendera böcker. Men som sagt, unga aktiesparare, det är mitt första tips. Sen gillar vi Rich Dad, Poor Dad-boken. Den kan man ta till sig som 14-åring.
Ja, det kan man.
Och Rikaste mannen i Babylon är också en sån
också.
En bra bok. Jag vet vad det kan, jag tänker att vi ska börja runda av. Ska vi ta en, två frågor till?
Okej, då tar jag sista frågan. Andreas på Patreon undrar: vilka är era tips när man flyttar pengar mellan olika banker? En relaterad fråga är att jag efter den stora börsfallen insett att jag tycker ombalanseringen är ganska jobbigt. Så jag har börjat avveckla en nybörjarportfölj och lägga över pengarna på en Lysa 60-40. Har plockat upp era fordon beroende på när man gör detta att det kan påverka skatten. Har ni tips på vad man bör tänka på när man omfördelar pengar mellan olika depåer? Institut.
Alltså någonting som de flesta inte vet om, men detta är lite överkurs, det är ju att man kan låta bankerna föra över pengar mellan olika ISK-konto. Så om jag har ett ISK-konto på Lysa och jag har ett ISK-konto på Avanza, så kan jag be Avanza och Nordnet prata och föra över de pengarna utan att det ska bli en skatteeffekt.
Jaha.
Problemet är att till exempel så här, banker generellt är ju inte så glada för att flytta pengar från sig själva till någon annan.
Nej.
Så att det där tar ju ofta administration, det kan kosta pengar, det kan ta tid, de kan vägra. Jag har varit med om en bank som har vägrat göra det där.
Men de kan det, men de har vägrat göra det?
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Eller blev väldigt, väldigt omständigt. Så att om det är, jag brukar säga så här, är det mycket pengar, då är det värt att fightas för det så att det inte uppstår en skatteeffekt.
Ja.
Är det så att liksom så här, skillnaden i skatt blir 100 spänn, då är så här, det tar det som en sankkost. Bara så här, ja, jag säljer och betalar skatten, de pengarna går ändå till något bra och sen så flyttar man det manuellt. Så att det är väl det tipset jag ska göra. Och sen gillar jag jättemycket det han säger, att för de flesta av oss får vi ett bättre sparande i en fondrobot än vad vi klarar av att göra själva. Särskilt som när man tar hänsyn till både liksom tid och kompetens.
Ja, absolut.
Så att jag skulle säga så här, kontakta då både mottagande och avsändande bank och så prata med dem om de kan göra en sån här flytt. Sen är det vissa så här regler att man måste kolla. Jag tror att det funkar mellan ISK och ISK som man själv äger, så ska det inte vara något problem. Men det kan vara strul mellan KF och ISK eller AF och ISK, alltså så att det kan uppstå sådana grejer. Men många gånger så är det också värt att ibland så fråga, ska man ha ett ISK-konto där man betalar 1% på skatt på totalbeloppet eller en aktie- och fonddepå som man har sedan innan? när man betalar 30% på vinsten. Så det vill säga att ska man flytta då från de pengarna till en Lysa, så får man ju betala 30% på vinsten, vilket kan bli ganska mycket skatt.
Ja.
Här bör man ju kolla då med sin bank eller någon som kan räkna på det åt en, om man inte kan göra det själv. Men generellt, gäller inte i alla situationer, men generellt är det mer lönsamt att sälja, ta smällen, betala skatt och börja om sparandet liksom rätt. För att ett ISK, så fort den förväntade avkastningen är över 1,5% i dagsläget, så är det mer lönsamt med ett ISK och en kapitalförsäkring än en vanlig fonddepå.
Ja.
Så att, så skulle jag säga. Men du, vet vad, jag tänkte så här, där är ett par korta relaterade frågor till just den här frågan. Så att jag tänker att vi tar dem också.
Okej.
Okay. Ja. För det handlar om att byta till ett bättre sparande.
Ja, Britta skriver så här. Ni pratar mycket om sparande med hjälp av fondrobotar och deras fördelar. Ska man sälja av nybörjarportföljen och låta en fondrobot ta hand om sparandet eller spara i båda formerna?
Jag säger så här. Om man inte har ett eget intresse med specifika anledningar till att man vill göra det själv, då ska jag säga använd fondrobot. Precis så som Andreas var inne på. Det är svårt att göra en bättre portfölj själv. Det är svårt att göra det billigare, särskilt om man dessutom tar hänsyn till sin egen tid och kompetens. Mm. Och vi har en hel artikel där vi pratar om detta, vi jämför alternativen. Och det handlar också mycket om att Lysa gör detta för många kunder. De har förhandlat rabatter och de har tillgång till investeringar som man inte har som privatperson. Så att de skapar en bättre, mer diversifierad portfölj än vad man kan göra själv.
Mm.
Ska vi ta nästa?
Helena på Facebook undrar varför man nämner så här. Ni pratar mycket om Lysa och fondrobot och du har nämnt att man kan ha halva sitt innehav i en fondrobot. Varför inte allt?
Och det är egentligen samma fråga, för att när vi började prata om fondrobot för 2 år sedan så var det så stort steg för många att flytta pengarna från sitt befintliga sparande till en fondrobot.
Mm.
Och då sa jag så här, men vet vad, testa med halva. Du behöver inte flytta allt sparande. Men Nej. Om man börjar om från början så finns det ingen anledning att ta halva själv. Om det inte finns specifika skäl, som att man inte kan välja en fondrobot eller att man tycker att det är så himla roligt eller man inte tror på fondrobotens strategi eller något annat.
Ja. Okej, Felicia på Facebook. Om jag vill byta till en bättre fond, är det smart att göra det nu eller vänta?
Ja, det är nästan, alltså man vet ju aldrig hur den specifika situationen ser ut, men generellt sett är det alltid bättre att byta till ett bättre sparande än att sitta kvar i ett gammalt.
Ja.
Ja.
Simon på Facebook, hur håller sig hållbara fonder jämfört med breda, till exempel i Lysa? Nu under dessa oroliga tider, vilka av era portföljer har stått emot bäst?
Nu har jag inte kollat exakt idag, men jag vet att generellt under, när jag kollade upp det under coronakrisen, så gick de hållbara fonderna bättre.
Mm.
Vilket jag tyckte var både roligt och liksom så här, ja men ja, det var jättekul att se att det hållbara alternativet gick bättre. Och sen slapp man ju, hade man på Lysa då, på hållbara alternativet, och slapp man ju hela debaclet med Spiltan som låste sin fond, som vi har tagit upp i tidigare avsnitt.
Ja.
Så att jag tycker det är kul att de hållbara fonderna får bättre och bättre liksom resultat.
Ja. Men vilken av portföljerna har nu gått bäst för oss i coronatider?
För oss, när jag kollade idag, så har Rika Tillsammans portföljen ligger, tror jag, på plus 6%. Så den är plus. Nybörjarportföljen och försiktiga portföljen ligger på typ minus 5. Försiktiga portföljen är det stora sorgebarnet den här perioden. Men det har vi ju vetat, det har vi pratat om. Och globala barnportföljen ligger på minus 7.
Ja, för det är den aggressiva.
Ja, med eller minus 8, någonting sådant. Och Lysa är det svårt att lite få fram siffrorna, så det är den utvärdering får man göra lite senare. Men jag skulle gissa att det brukar ligga i linje när vi gjorde den undersökningen mitt under coronakrisen. Så att så ser det ut. Bra. Jag tänker att nu har vi pratat i nästan en timme, så jag tänker att vi får runda av. Vi har fler frågor som jag hade faktiskt förberett, men jag tänker att vi får kanske ta ett...
Vi får ta ett uppföljande avsnitt.
Ja.
Beroende på...
Ja, lite beroende på livförsäkringar, om jag får svar från de här försäkringsbolagen. Så att det är väl det som ligger i pipen. Och sen är det faktiskt extra roligt, för att vi har ju precis lanserat vår första digitala webbkurs.
Ja.
som heter Spara och investera rätt och lätt.
Mm. Och, men vem är den egentligen så här, vem är den till för?
Ja, nej men den är ju egentligen till för alla som vill komma igång med sitt sparande. Många av de här frågorna som vi har tagit nu tar vi upp där. Och den är till för den som har ett befintligt sparande som också funderar där, ska jag byta till... Liksom, vad ska jag göra? Har jag gjort rätt?
Vilket är det bästa sättet att göra vissa saker på i sitt sparande?
Ja, precis. Mm. Och anledningen till att jag har ju lagt jättemycket tid på den här webbkursen, och det handlar ju för att bloggen i all ära, där finns ju över 1000 artiklar på bloggen, men den är ju precis som vi märker lite så här inspirationsstyrd. Medans, och så kan ju vissa avsnitt där vi kan nörda ner så här, amortera eller investera, då kan vi nörda i 1,5 timme. Medan här har vi ju haft hjälp av Alexandra som är liksom pedagog och förstelärare, där hon var så här, inget videoklipp bortom 5 minuter. Så att liksom det är kort, det är kärnfullt, det är liksom så här rakt på
best
sak.
Best of kan man säga.
Det är best of, ja. Och så är det väldigt konkret med så här steg för steg instruktioner. Mm. Så på många sätt, vad jag har upptäckt, de som har testat kursen, är ju att de har börjat ge bort den till sina barn eller till sin fru eller till folk som inte är intresserade, som inte orkar igenom liksom 3 avsnitt på bloggen, och en halv timme. Utan här gör man hela webbkursen på en och en halv timme. Mm. Och den är väldigt liksom så här specifikt gjort.
Yeah.
Så att jag lägger upp en länk i anslutning till avsnittet, och vi tar jättegärna emot er feedback på den här. Och sen är jag faktiskt också lite nöjd över att vi har lagt den på under 1,000 kronor.
Yeah.
Det är många andra aktiespararnas webbkurser kostar ju ofta flera 1,000 kronor, men vi vill att så här, denna ska vara tillgänglig liksom
för
alla.
Mm.
Och sen tänker jag också så här, att vi ger dessutom så här 30 dagars öppet köp på den. Så att man tar liksom ingen risk med det. Så att det är så här lite nervöst att prata om det så här första gången.
Ja, men, det är det.
Men det, jag tror att det ska bli kul att höra vad ni tycker om den. Så att ett stort tack för den här veckan.
Tack för alla frågor.
Tack för alla frågor, tack för allt engagemang, tack för alla glada tillrop. Och så ses vi nästa söndag.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.